Hej framtiden är tillbaka från Nordic Sustainability Expo 2023, Stockholmsmässan i Älvsjö. Jag sitter här med Ylva Hansdotter, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Och välkommen till Speakers Corner-scenen. Du har precis pratat på scenen här borta om hur man kan göra skillnad för en bättre värld med VR och AR och XR. Hur går det till egentligen?
Oj, stor fråga.
Okej, först ska vi säga att du är doktor i VR. Det är ganska ovanligt också.
Ja, det är nog inte jättemånga som har blivit. Jag blev precis klar här efter jul. Och om jag ska försöka svara lite på din fråga i alla fall. Det kanske blir ett halvlångt svar. Och det är framförallt VR, så virtual reality jag tittar på. Så finns det ju vad jag brukar kalla att mediet har superpowers. Så att man är inuti mediet. Det vill säga att det finns ingenting som distraherar en runt omkring. Utan man kan helt fokusera på vad som händer där inne. Sen känns det när man väl är där som man faktiskt är där på riktigt. Att det som händer, händer på riktigt. Och hjärnan börjar registrera det som minnen istället för någonting som vi ser eller hör. Och vi är där och vi kan engagera hela vår kropp. Man brukar prata om embodied cognition. Men det som är kanske allra häftigast är att även om det känns som på riktigt så behöver det inte, liksom det kan gå längre än verkligheten. Man kan åka upp i rymden eller åka tillbaka i tiden. Man behöver inte stanna i sin egen kropp. Man kan bli någon annan. Så att enorma möjligheter.
Och du driver även något som heter XR Impact som handlar om att göra världen bättre med hjälp av den här teknologin. Vad syftar det till? Ni har lite olika projekt. Är det en non-profit-organisation du driver?
Det är en not-for-profit och det handlar om att skapa en VR-plattform runt FNs utvecklingsmål. Så att man kan gå in och faktiskt förstå och bättre och bli inspirerad till att take action. Och jag har ju börjat med en VR-upplevelse runt klimatmålet som heter Be Earth Number 13. Och det är också den som jag har forskat en hel del på.
Okej, och vad är man får lära sig där då? Ser man en framtidsscenario där det inte har gått så bra eller ser man både och?
Nej, just den är inte så. Många av de klimat-VR-upplevelser som finns, de handlar just om antingen att man gör såna här virtual field trips och ser saker man kanske inte är som farliga ställen eller botten av havet eller liknande. Eller som du pratade om, lite mer scenariomodelleringen. Så här ser det ut om temperaturen ökar, så här mycket ökar havsnivåerna och så vidare. Men det jag har gjort är att man faktiskt blir jorden. Så det här handlar om att man kan då virtuellt, nu vet inte jag vad det är för ord på svenska, men embody. Alltså man blir helt enkelt.
Förkroppsliga tror jag.
Ja, det heter det. Precis, man kan virtuellt förkroppsliga andra och i den upplevelsen som jag skapade så förkroppsligar man hela naturen. Så att man blir tagen till Amazonas regnskogar och man blir skogen. Man kommer fram till floden och man blir vattnet i floden. Och sen så storyn handlar om att man egentligen själv får uppleva klimatförändringarna när det händer en själv.
Det är otroligt. Och jag såg du prata på scenen om när man interagerar med Einstein till exempel i VR så blir man efteråt smartare på riktigt för att man känner sig smartare. Och om man har interagerat som Stålmannen så blir man snällare och så vidare. Vad är det man gör egentligen? Man lurar hjärnan, du pratar om fake it till you make it.
Ja, egentligen är det inte superkonstigt. Det låter ju helt fantastiskt, men det är otroligt mycket solid forskning som visar att det här faktiskt händer. Och det är egentligen inte mycket konstigare än att riktigt duktiga atleter är duktiga på att positivt visualisera att jag kommer vinna. Och är man inte duktig på att tro att man ska vinna så är det väldigt osannolikt att man kanske vinner eller får till det här perfekta slaget i golf eller liknande. Så att VR gör det att det kan hjälpa oss att skapa sådana här positiva visualiseringar. Till exempel, jag är smart, ja just det. Och så går jag ut och tar med VR-headsetet när jag varit Albert Einstein och så gör jag det här IQ-testet och presterar jag bättre. Vad man kan säga är att man har gjort studier där baserat på vad man måste ange före man gör ett IQ-test också påverkar resultatet. Så var man tvungen att ange ras och var Native American så presterade man sämre till exempel. Eller om man var African American så presterade man sämre än om man inte behövde ange vilken ras man var. Så det här är väldigt kopplat till våran egen föreställning om oss själva som påverkar hur vi faktiskt presterar i dagliga livet.
Utan man har ju sett exempel också på hur man kan träna upp empati och medkänsla. Vad tror du att det finns för potential i det här om man får ut till skolor mer? Kan man öva upp de här förmågorna?
Definitivt. Det är ju det som är så starkt med det här mediet. Det är det psykologiskt mest kraftfulla mediet vi har. Och man kan verkligen förstå. Det går inte riktigt att värja sig. Även om man sitter där och förstår att det inte är man själv som blir mobbad. Men när folk kommer fram, jag har sett en videoklipp bara om den upplevelsen. Men när folk kommer fram och säger elaka saker till en, det är väldigt svårt att inte ta till sig det. Som om det hade hänt på riktigt. Så i skolan så har vi en enorm potential. Inte bara i att illustrera olika koncept på ett bra sätt. Att man får det här fokuset jag pratade om. Utan också just att man kan förstå andra och sätta sig i andra situationer. Hur är det att vara ett annat kön, en annan ras, en annan ålder? Exemplet som jag pratade om där man var inne och var Albert Einstein i VR gjorde också att de som var inne i den här VR-upplevelsen som faktiskt var studenter minskade deras fördomar kring äldre också. För att man var helt plötsligt gammal och det var inte så farligt.
Ja, det låter ganska smart. Mina barn spelar bara Gorilla Tag, så de blir inte så smarta, men de blir ganska svettiga och pratar mycket engelska i alla fall. Det är alltid något. Känner du att den här teknologin börjar nu komma på allvar så att den blir mer tillgänglig och demokratiserad, blir bättre innehåll och mer incitament att faktiskt skapa bra innehåll också? Det är ju en lite hönor och ägget situation.
Tekniken har redan blivit bättre och fortsätter att bli bättre hela tiden. Den blir billigare, så det är inte problemet. Problemet är vad du nämnde där, innehållet. Vi är inte riktigt där än och vi är absolut inte där vi pratar om ett parallellt samhälle, ett metaverse. Utan vi börjar se väldigt många ganska bra initiativ till små walled garden-initiativ som Meta eller Microsoft. Där man skapar utrymmen där man kan göra olika saker. Men det vi ser är att det finns otroligt många starka business case för virtual reality inom design, produktion, training och andra. Där företag lägger väldigt mycket pengar idag och man ser att det här blir både billigare och också väldigt mycket bättre. Så att det håller på att hända, tekniken håller på att hända och det kommer att hända. Det är en litet tag kvar, men inte till de här nischapplikationerna, hälso- och sjukvård till exempel. Men vi är långt ifrån Ready Player One.
Ja, men jag tänker också att med generativ AI som revolutioneras nu så måste det också bli betydligt enklare att skapa bra innehåll i de här världarna.
Definitivt. Det kommer förenkla och se många initiativ som både handlar om att få ganska enkla lösningar till att bli mer naturtrogna. Till exempel hur vi använder våra avatarer, hur de reagerar i sociala sammanhang och så vidare. Det kommer bli bättre och bättre ur den aspekten. Men det kommer också innebära att det kostar lite mindre att göra innehåll som inte är de här storsäljande innehållen som hittills har varit spel i princip.
Och hur blir man VR-doktor då? Det låter coolt. Hur hamnade du in på det från början?
Slump. Så jag hade bestämt mig för att sluta vara konsult som jag varit i nästan 20 år och började jobba med VR för att jag flyttade till Silicon Valley och var med och startade en av världens första VR-appstores med HTC Vive. Och då insåg jag har en bakgrund i beteendevetenskap och datasystemvetenskap. Och jag fattade att fasen, det här är någonting. Det här är starkt när det kommer till att skapa förändring. Så då kände jag att det här vill jag gräva mer i. Jag började gräva lite och jag fick möjlighet att starta ett program som jag döpte till VR for Impact. Där jag kunde ge pengar till utvecklare som skapade VR-upplevelser runt FNs utvecklingsmål. Och sen när jag var och presenterade det här i Davos på World Economic Forum så mötte jag en kvinna som var professor på University College of Dublin. Och jag var på väg hem till Sverige och hon frågade, och vad ska du göra sen? Resten är historia.
Och då pluggade du där i Dublin då?
Ja, jag pluggade i Dublin men från Sverige så att jag var där några veckor per år men satt och skrev hemma.
Och vad landade doktorsavhandlingen i då?
Den heter The Affordances of Virtual Reality to Stimulate Pro-Social Behavior. Det vill säga VRs förmåga att stimulera socialt ansvarstagande. Så det är inom beteendevetenskap och VR och hur just det här mediet är så otroligt kraftfullt för att stödja beteendeförändringar.
Och hur kan man avslutningsvis då koppla det här till impact och hållbarhetsmålen, Agenda 2030 och så vidare och klimatförändringar? Tror att vi kommer se mer applikationer också för AR-glasögon till exempel, där man får mer detaljerad data och jämförbarhet i världen på produkter och utsläpp och sådana saker?
Mm. Ja, det kommer komma inom många delar. Dels det du säger, att man kan se vad som har hänt med en produkt. Hur har den kommit till mitt bord egentligen? Få mer information om det. Både med blockchain-teknologi, men AR och med mer information och så vidare. Om vi tar just VR så handlar det ju väldigt mycket om att utbilda, få folk att förstå och förändra. Visualisera saker som är svåra att se, som koldioxidutsläpp och liknande. Så att det finns enorma möjligheter att använda de här nya teknologierna för att hjälpa oss att bli mer socialt ansvarstagande. Sen får man inte glömma att det finns en baksida och en kostnad med all den här datan. De här maskinerna som vi använder kräver mineraler och annat som påverkar negativt. Så det är ju en balansgång där som man hela tiden måste titta på, utvärdera och försöka göra så lite skada som möjligt och så mycket nytta som möjligt.
Jag hävdar att VR och AR måste in till utbildningssystemet lite mer. Vad krävs för det? Är det bara liksom mod och innovativa upphandlingar?
Definitivt. Nu är tekniken så pass bra. Man kan köpa ett standalone headset, vilket betyder att man behöver inte längre ha en dator för att köra VR tillräckligt bra. Det sitter bara ett par glasögon på huvudet. Det kan vara mixed reality, så man kan göra både AR och VR, vilket kan vara, AR kan kanske vara lättare i klassrummen. Det här kommer ske inom kort och det finns redan utbildningsmaterial och det finns framförallt plattformar där utbildare kan skapa eget material. Så det, i USA finns det lite fler initiativ som pågår, och speciellt har man jobbat i utsatta områden, för det här är en teknik som folk kan lära sig ganska snabbt med AI och annat och komma in i arbetsliv, men även förbättra skolor.
Fantastiskt. Och hur hittar man dig?
Mig hittar man på XR Impact, så att man kan gå via min hemsida då, eller xrimpact.com, eller mejladressen ylva.hansdotter@xrimpact.com. Och jag letar alltid efter folk att samarbeta med och hitta på roliga saker med.
Låter perfekt, jag är säker på att några lyssnare har bra ingångar. Tack snälla Ylva för att du kom till Heja Framtid.
Tack så jättemycket.
Och vi drar vidare från Nordic Sustainability Expo 2023. Jag heter Christian von Essen och går in hejaframtiden.se för all mer information om mina projekt. Tack för att du lyssnade.